Podplay, en del av Power Media.
I veckans minnesluckan.
Jag blev så jävla förbannad på det där bandet någon gång. Alltså.
Där är han, det är han som känner honom och sånt. Och jag tänkte, nu kommer jag dö alltså.
Då står vi där så här, snillen spekulerar. Åh, tvn är för stor, så alltså Beavis and Butter. Välkomna till minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och tror det eller ej, mig, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Mitt liv som hund. Men nu ska vi öppna veckans minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag?
Jo, vi ska längre tillbaka än någonsin faktiskt i den här poddens historia än så länge.
Oj,
året då Sveriges riksdag inför en miljöavgift om 10 öre på engångsförpackningar och returglas. Det var billigt på den tiden. Malmös sista spårvagnslinje läggs ner och Storbritannien övergår till meterssystemet. World Trade Center byggs och detta år öppnades också Sveriges första McDonald's-restaurang. Och gruppen The Wailers med Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Neville Livingston skivdebuterar och släpper som första jamaikanska reggae-grupp och som första band från tredje världen ett album som heter Catch a Fire. Där plattan är då inspelad under samma moderna och tekniska förhållanden som band normalt hade här i västvärlden. Steer It Up, en låt från plattan, alltså härligt. Det känns vår i luften, då brukar jag alltid lira.
Jag tror du skulle säga att det känns lite röka i luften, det var inte det du skulle säga. Nej, ja, det känns vår i luften.
I Mariehamn så spelar Finland och Sverige sin första officiella damlandskamp för båda länderna och matchen slutar ju då tyvärr 0-0. Kung Gustav den sjätte Adolf avlider och ersätts av sin sonson, alltså kronprins Karl den sextonde Gustav som numera vi känner till som konungen. I det svenska riksdagsvalet blir ställningen mellan blocken 175 lika och det här, Nicke, blev känt som lotteririksdagen eftersom många frågor fick avgöras genom lottning. Gry Forssell föds detta året. Det gör också Peter Foppa Forsberg. Och en av Sveriges bästa gitarrister, Dregen, föds det här året. Och detta dramat utspelar sig.
Och här kommer rånaren. Rånaren har givit upp. Han leds i handklovar med fäst vid två. På torget här så ropar man. Bakom honom bär man ut ytterligare en av hans gisslan på bår.
Året vi ska tillbaka till alltså är 1973 och det berömda Norrmalmstorgsdramat. Kommer du ihåg det, Nicke?
Nej, jag minns inte då alltså från när det hände såklart. Liksom. För att det var ju nämligen så att det var inte bara Sveriges bästa gitarrist som föddes detta år, va? Utan det var ju även jag själv. Så att,
Just det, men det stod inte på den här kändissidan. Kanske för att du inte har... Du har inte kört audition för Guns N' Roses, så du var inte med där, Nicke. Men du föddes ju också det här året.
Oj, vad pikan är hagla här i dagens minneslucka. Så är det i alla fall. Stockholms syndrom-uttrycket kom ju till ifrån det här gisslandsdramat.
Precis.
Du vet vad det betyder?
Ja. Mm. Det är när du blir liksom polare med din förövare istället för med polisen. Som
ja, skräder. Precis. Och det var ju det som hände här under det här gisslandsdramat. Clark Olofsson och Janne Olsson. Och det här blir ju känt i hela världen när de här, framförallt kvinnorna tror jag det var då, som tog deras parti liksom och så, tog dem i försvar och så vidare och så vidare. Så då kallar man det för Stockholmssyndrom, det är en polisterm, en psykologisk term som då är känd över hela världen efter det här dramat. Och på tal om Dregen och mig själv då så har vi ju faktiskt med vårt band Backyard Babies släppt en platta som heter Stockholmssyndrom som är... en av våra mest framgångsrika plattor faktiskt. Jag tror Blink-182 har en låt som heter det. Muse har en låt som heter det. Så det är ju liksom lite ett coolt uttryck. Kan man säga. Och på tal om coolt. Det som är ännu coolare är att Guns N' Roses turnéledare, en snubbe som jag känner som heter Del James. Han tyckte så här: you should do a version of that. Och kallade det för någonting för Stockholm Syndrome, alltså S-I-N med stora bokstäver, som man leker lite grann med uttryck och ord där. Och det tyckte jag var så jävla coolt. Så att jag skulle dra igång en klubb i Stockholm. Det här är någonstans där 2004-2005. Och då döpte jag den till Stockholm Syndrome. Så under 2 års tid i Stockholm så fanns det en klubb på Sturekompaniet på Obaren. Där huserade jag och en kille som heter Niklas Eriksberger med en klubb som heter Stockholm Syndrome. Den var väldigt populär bland en liten skara folk. Eller vi hade mycket folk där varje kväll vi körde. Men jag tycker att den här klubben borde fått ett större erkännande. Det borde vallfärdat folk ifrån hela Sverige för att besöka den här klubben.
Men vad var grejen med den då? Liksom? Jo, men det var typ en pub eller var det,
ja, men det här var en del av mina heydays då. Liksom. Jag ville verkligen driva en rockklubb. Men jag hade ju också ganska så grava problem med både alkohol och droger. Så att det blev också,
du ville ha gratis öl helt enkelt.
Exakt, det var samma idé som när jag skulle utbilda mig till sommelier. Bara för att få dricka vin på jobbet. Så var det här liksom ett sätt för mig att partaja loss på en gratis nota i princip. Skämt åsido, jag var faktiskt ganska seriös. Och det var ganska mycket folk. Och jag hade liksom, fick ju band att lira där en gång i veckan. Det var lite så här tidig så här unplugged idé jag hade. Man fick köra akustiskt. Jag hade redan en backline med akustiska gitarrer på scenen. Jag fick, kom du ihåg det här New York bandet Warrior Soul?
Nej.
Nej, men ganska stort rockband på MTV-eran där liksom ifrån USA med en snubbe som heter Corey Clark. De lirade där, Pernilla Andersson, på tal om Dregen, hans exfru, lirade ett gig på den där. Och så massvis med svenska artister ställde upp och lirade på min klubb, Stockholm Syndrome. Det man fick var en riktig lyxmiddag på Sturekompaniet och en gratis drickenota då liksom. Man fick inget gage. Och jag fattar inte. Och det här är så här roligt. Det var ju liksom före sociala medier som hade slagit på det sättet. Så jag hade någon sån här e-mail-lista jag skickade ut varje vecka då. Vilken en liten pressrelease, vilka som skulle lira där då på. Jag tror vi körde på torsdagar. Och sen så DJade jag och den här Niklas Eriksberg då på hela natten in till småtimmarna. Och jag vet att Warrior Soul, det här New York-bandet, de tyckte det var en jävla bra deal. För att det är ju riktigt bra mat på Sturekompaniet. Så jag tror att de käkade bara ostron för, ja, säkert 10 000 spänn, den här jävla notan. De bara, mera ostron. Till slut kom hovmässan bara, du Nicky, du måste säga till dina USA-polare, det blir inga mer jävla ostron. Men den där klubben, ja, vi körde väl ett drygt ett år och jag fattar fortfarande inte riktigt att jag ens kunde liksom hålla det där med tanke på mitt egna tillstånd. Jag vet däremot att de här gitarrerna som jag hade fått så snällt utav en gitarrtillverkare, en leverantör i Stockholm, de stolt slog jag sönder ståendes på bardisken när vi körde bartömning sista kvällen på Stockholm Syndrome. Och sen gick en legendarisk Stockholm-krog i graven.
Fast varför gjorde den det då?
Ja, jag var väl i samband med att jag kände att nu behöver jag söka hjälp. Ja, alltså, det var ju bara några år efter det jag faktiskt gjorde det, sökte hjälp. Jag tänkte så här, att köra rockklubb nere på Sturekompaniet och försöka bli nykter och drogfri. Den kombinationen tar vi och skippar.
Det är lite svårt. Alltså, när jag tänker på Stockholm Syndrome så det närmaste jag tror jag har kommit är världens konstigaste slagsmål. Jag kom ju in på det lite förra avsnittet när du fick några alla sväng.
Ja.
Det här var i Övraby som ligger utanför Tomelilla i Skåne. Jag och Klimpen, som jag kallar honom i den här podden.
Måste bjuda hit Klimpen en dag. Ja.
Och en till skulle åka på en stor, stor fest i Övraby på en gård. Skulle väl komma runt 100 pers liksom. Vi kände inte så många där. Jag kände han som skulle ha det däremot. Så att vi drog dit. Och sen så, det var middag och hela grejen liksom. Sitt bord och ett jäkla drag. Sen så fick vi höra då att den här tredje kompisen som vi hade med oss, han hade blivit illa behandlad utanför när han stod och pissade. Det var några snubbar som hade kommit fram och omringat honom och börjat knuffa på honom helt enkelt. Utan anledning enligt honom själv. Så vi konfronterade de här snubbarna lite snabbt och frågade vad det var som pågick. Och ja, de ljög ju så att ögonen stod ut på dem. Så att vi fattade att det hade hänt, det som våran polare hade sagt. Och då bad vi dem snällt helt enkelt att be om ursäkt till honom. Det ville inte de, utan de började veva direkt mot Klimpen. Så han får en högersmäll. Tar den här snubben längs med kragen och trycker ner honom längs ett bord och står och matar på honom. Klimpen är ju stor, alltså. Jag förstår inte varför de får för sig att nita honom. Samtidigt kommer ju då hans polare här och hoppar på Klimpen. Så att han dyker ju jag över. En riktig sån här amerikansk fotbollstackling. Så att vi hamnar på golvet.
Bilda hög.
Ja. Ja. Sen där medan vi håller på och rullar runt så lyckas ju då folk avleda det här riktiga slagsmålet mellan Klimpen och den här killen. Så de drar ut Klimpen från lokalen. Medan jag och hans snubben som har stått och matat varandra på magen typ reser oss upp och bara, vad fan hände? Och på något sätt springer vi ut för att hitta folket igen då. Och då märker jag att mina polare har dragit. De är inte kvar på festen. Och det är ett jävla tumult där utanför. Och alla står och skriker, åh, vart är han? Vart är de? Och sånt. Så jag har ju fattat att de har dragit, för våran skjuts var på väg också till festen för att egentligen joina. Men han plockade väl upp dem, tänkte jag då. Det var så jag hörde någon tjej skrika att de åkte iväg med bil. Och då stod jag själv kvar där bland 100 pers och tänkte, uh-oh. Så jag försöker smyga härifrån, typ gå runt huset och vid några buskar, men de hittar ju mig direkt, det är folk överallt liksom. Så de står bara, där är han, det är han som känner honom och sånt. Och jag tänkte, nu kommer jag dö alltså. Helt chanslös ju, det är så många folk och bakom mig är det bara buskar. Så jag kommer liksom inte iväg på något sätt. Och vart ska jag springa, det är mitt ute i ingenstans, en liten by, övra by liksom. Men då när han går mot mig och ska plocka mig, så hoppar hans polare, han som jag brottades med, emellan och smäller sin egen polare på käften. För att först så står de ju och snackar, han står och skriker på mig och sånt. Och jag försöker bara säga, men vad fan, jag har inte gjort någonting liksom. Det är jävla skit. Försöker prata med ur det, gick så där. Men hans polare fick jag tydligen med mig på sidan. För att han tyckte inte att han skulle attackera mig. Och att det var lite taskigt eftersom jag var helt själv och de var massa personer. Så han smällde till sin egen polare. Och de gick ju till och med i samma klass i gymnasiet i Ystad och sånt. Så jag tyckte det var så sjukt. Men det gav mig i alla fall tiden att smyga därifrån lite. Ringa upp mina polare. De hade ju vänt tillbaka såklart för att plocka upp mig. Så jag hoppade in i bilen och så åkte vi därifrån. Men det är typ det närmsta Stockholmssyndrom jag har. Och det konstigaste som någonsin har hänt också.
Det är lite långsökt tycker jag. Men ändå så här, ta empati med förövaren. Ja, det är ett Stockholmssyndrom-case typ.
Det var det jag fick komma att tänka på i alla fall.
Typ, jag måste bara flika in en annan rolig grej. För jag var lite osäker på när jag körde den här klubben i Stockholm. Stockholms syndrom. Så jag letar i min telefonbok och ska skicka ett sms till den här Niklas Eriksberg. Jag har inte pratat med honom på skitlänge. Så jag klickar och bara, tjena, vilket hår körde vi Stockholms syndrom? Hoppas du mår bra, Nicky Borg. Då kommer det svar så här, hej, har aldrig kört Stockholms syndrom, men det lät spännande. Jag mår bra. Hoppas att du mår bra också. Med vänliga hälsningar, Paulina. Oj. Då började det så här, på tal om minnesluckan då, som är ett genialiskt namn på den här podden. Då fick han så här, vänta lite, Paulina, det måste vara, jag tror jag vet vem det är. Oj, jag trodde att jag smsade Niklas. Det här numret var sparat med hans namn, skrev jag. Sorry, vänlig hälsning, Nicky. Bara, haha, misstänkte det, ingen fara. Hoppas du får tag på Niklas. Då kan du ju fråga honom varför han gav sitt nummer till mig. Smiley. Ja. Den lämnar jag, den ska jag ta reda på varför detta hände. Roligt med sms-felskick och speciellt om man har minnesluckor.
Ja, då har vi kommit fram till punkten där vi går igenom lite vad som har hänt i veckan, Nicke, det vi kallar för hem till gården.
Åh, det där skulle kunna ha varit min häst som gnäggar alltså, som fick kasta av sig vintertecken och allting och rulla sig nakna. Det lät ju lite gross. Utan täcka i alla fall, i leran. Det är väldigt kul att titta på hästarna när de får vår känsla faktiskt. Och det är precis det. Våren är här, eller hur?
Ja, det är fortfarande april så jag vågar inte säga någonting om
det. Ja, men det kommer ingen mer snö nu, det har jag bestämt. Jag får ju däremot någonting som väldigt många andra svenskar delar med mig. För nu ska vi prata lite grann om vad som har hänt i veckan. Det är det vi gör i den här featuren. Och det är det att man får, istället för att man ska bli superglad över att solen tittar fram och det torkar upp och det blir vår, så får man en sån riktig jävla ångestattack. Och det är för att man helt plötsligt inser allt man ska försöka hinna med. Man vet ju hur snabbt det går. Den jävla våren, det är så man säger hej knäckt, så är det midsommar och sen är det augusti och sen är allting, och sen är det bara en lång stress fram tills det börjar snöa med minusgrader igen, och sen är det jul. Så ungefär känns det. Alltså man får lite den känslan under våren. Jag ser bara tusentals projekt som måste ske, som jag skjutit på i flera år. Nu den här våren, den här sommaren ska jag hinna med det och det och det. Det är byggprojekt och det är fan hans moster. Du vet, jag är så stressad vid den här tidpunkten på året så jag skiter ut och hand om mig själv. Jag hade liksom odlat ett sånt jävla skägg som jag faktiskt rakade av igår. Jag ser ut som så här Robinson Crusoe. Som så här, som suttit på en öde ö liksom. Och det gör inte jag för jag tycker det är coolt med skägg. Så här. Det är ren bara så här, jag hinner inte. Klockan blir för mycket, jag orkar inte ståla på och raka mig. Det är lite kul och jag gjorde en sån här sparade mustaschen på min flickväns begäran i typ 2 minuter. Jag såg ut som han Sam Elliott, du vet den här gamla skådisen med grå mustasch. Han får alltid göra de här cowboy-rollerna och så vidare. Nej, men det är det som har hänt i veckan för mig. Jag ska försöka njuta av att det faktiskt är vår och vi har en härlig sommar att se fram emot. Men jag får också en jävla stress och det beror kanske lite också på att jag har självmat satt mig i den situationen med att driva en hästgård. Ja. Så, rant over.
Jag får väl bita mig själv lite i läppen då, för jag jobbar ju även med Lotta Bromé på Mix Megapol på eftermiddagarna och vi hade i veckan med någon som pratade om vårstressen.
Ja.
Och jag fick lite spel på det och sa att vad fan, det där är bara hitta på, folk ska vara stressade hela jävla tiden, sluta hitta på epiteter på stress hela tiden. Nu är det vår, passa på och njut. Ta det lugnt.
Det
och som du säger, det är ju bara folk som själva sätter upp sig i den stressen. Skit i det där.
Det är lätt för dig som du är arbetslös. Sitta där på någon jävla uteservering och dricka bärs. Ja fan, jag har jävla mycket att göra. Nej, men det är sant alltså. Jag tror att det är fler människor som lider av det än vad man tror. Att man får panik, ångest, stress för att det är vår liksom. Jag ska köpa till mig, jag lovar.
Ja, och sen så har folk stress över semestern, att de inte ska hinna med allting. Sen är det stress för julen och sen är det stress fan hela tiden.
Jag säger det.
Ja, skynda långsamt säger jag.
Ja.
Jag har inte stressat i helgen, jag har tagit det jävligt lugnt.
Bra, låt mig höra.
Jag har hängt med kompisarna i Smash Into Pieces faktiskt hela helgen. För de hade dels gig i Örebro på hemmaplan. Och vi hade då bokat att vi skulle gå ut och käka lite middag och sånt innan och efter. Och sen så på söndagen så kom de ju till Eskilstuna där jag bor utanför på Eskården. Så då var det lika bra att hänga då också, kände jag. Men det var lite lustigt för att det här var ju gig för kids. Alltså det var barnkonserter helt enkelt. Så de var rätt tidigt, vilket var skönt. Men jag brukar ju normalt kunna se rätt bra när jag ser på konserter. Jag är inte speciellt kort, jag är inte superlång heller. Men 187 cm har jag någonting med klacka på, så är det svårt att få mig att inte se vad som händer på scenen. Det hade jag däremot under gigget i Örebro. För då är det ju som så, jag gick ut och ställde mig när det typ var dags. Vi hängde lite backstage först. Sen så bara, ja men nu är det snart dags. Och då går vi och ställer oss där bland publiken. Ställer oss, ja men du vet, ganska nära ljudteckningen. Man vet ju att det är bäst ljud. Och ska då börja kolla på showen. De kommer ju in och då samtidigt så märker man ju hur det kommer upp en mur med kids på farsers axlar.
All right, jag tänkte precis säga det. Sa du inte barn? Nu hänger jag inte med. Men då fattar jag, precis.
Och det hade ju inte jag tänkt på, jävla. Just jävlar. Den jävla unge kommer ju sitta på axlar här. Så då blir de ju över 2 meter lång. Så det var inte så mycket jag fick se. Å andra sidan har jag sett dem så många gånger ändå. Men det var lite lustigt. Och jag fick verkligen känna på hur det känns att inte se någonting på en konsert. Jag brukar ju faktiskt göra det på festivaler och sånt. När jag märker att någon står bakom mig som är kortare. Att de brukar jag släppa fram. Däremot inte fler än så. För om du gör det så kommer man hamna längst bak jävligt snabbt.
Fan, jag har ju lite så ångest inför de här Taylor Swift-konserterna jag ska på nu här i maj. På tal om det alltså. För jag har ju sittplats 2 dagar som jag även står plats den mellandagen där. Men liksom, alla står ju uppe på sådana här konserter. Och jag då som trött 51-åring och kan inte stå upp i 3,5 timmar. Men jag kan ju inte heller sitta ner och ha en jävla liksom, småglin framför mig som skymmer med sikten, så där kommer bli ett problem. Och om jag ställer mig upp så kanske då jag också mycket, mycket längre än de, om det är liksom kids som står, sitter bakom mig. Så jag kommer få problem, känner jag.
Riktigt gubba problem.
Men jag måste få säga lite så här cred till Smash Into Pieces. Alltså, jag känner ju också dem lite grann av olika anledningar och jag blev så jävla förbannad på det där bandet någon gång. Alltså, du vet, de är så härliga. De har sån de förtjänar sin framgång så jävla mycket. För att skitlänge sedan gjorde jag gig med dem. Och kände så här, du vet, att jag var lite så här. Jag hade varit nykter och drogfri ett gäng år, men du vet, kände mig inte riktigt i bra form. Du vet, så här, svårt att motivera. Men så var jag på någon festival och det är verkligen så här. Länge sedan spelade Smash Into Pieces där. Men jag tänkte, vad fan är det? Band här, någon lågdörr på glänt. Så tittade jag in där bara så här. Och så alla har ju vissa avklippta ärmar i jävla bandet, sina jävla combat tv-spelskläder, vad fan ja. Det. Så bara ligger de där och bara kör sånt jävla gympass allihopa innan gig. Tror fan att de ser fitt ut det där bandet. Ja. Alltså vi snackar 5 minuter innan gig. Jag bara, ja fy fan, det där är, jag ska säga så här, Smash Into Pieces, hårt arbetande band. Och redan då också hade de en jävla massa pyro och grejer på scenen. Det var inte speciellt mycket folk i publiken. Mm. Men de bara körde sin jävla show. Så här, superdeffade, eld och granater. Samma style som de kör idag. Och nu har de då äntligen nått, tycker jag, framgång som de förtjänar. Så cred till Smash Into Pieces.
Okej, tillbaka till 1973 och tiden före Smash Into Pieces. Det var faktiskt så att det finns ett annat band som jag tror att många känner till, The Who. De hamnar i alla fall i fängelse för att ha slagit sönder en hotellsvit. Hela gruppen alltså. Och fängelsevistelsen inspirerar sen en John Entwistle. Vet du vem det är?
Nej.
Nej, inte jag heller. Men den inspirerar i alla fall honom till låten Cell Block Number 7. Cell Number 7.
Alltså jag måste bara säga en sak först. Lite fair enough att alla i bandet åker in ändå alltså. De tog liksom så här, ofta är det ju en person som startar en sån här grej.
Ja.
Eller två. Men det är ju sällan att alla fyra eller fem i ett band är inblandade. Men de bara, nej, de pekar inte ut någon utav andra. Då åker ni in allihopa typ. Jag kan tänka mig så var polisens anledning till att slänga in hela The Who i finkan. Ja, men herregud. Jag vet inte, jag måste bara säga snabbt. Det är en ganska intressant grej på tal om att stöka. Det gör ju folk än idag. Men det är ganska mycket inom country-genren. Och det talas om den här country-snubben som heter Morgan Wallen. Super, super, super stor countrystjärna i USA. Säljer slut stora stadion och så vidare överallt och så vidare. Han har ju lite problem med alkoholen också. Så han var på en sån här rooftop bar i Nashville häromdagen och kastar ut en stol från 8:e våningen rakt ner på gatan, så landar typ 2 meter från 3 poliser. Ha, och alla bara såhär, det var han som kastar. Och spelar ingen roll att han är Morgan Wallen. De bara hämtar honom och såhär, in i finkan och så vet så här. Det kan man tycka så här idag, att det är jävligt onödigt att kasta och slå sönder grejer. Men återigen, nu ska jag då tillbaka i tiden. Det har ju såklart jag och mitt Backyard Babies gjort också.
Det var dit jag ville komma.
Ja, jag vet att det var dit jag ville kolla. Hur bara... Och det har ju hänt en hel grej. Jag vet, har jag berättat om den här yxan och tvn i Malmö?
Jag vet inte, kör.
Nej, men för att jag känner mig lite så här som en tråkig rockbiografi. Om jag ska sitta här nu och lista alla jävla hotellrum som har gått sönder och vi blivit utslängda och bojkottade, eller portade menar jag ifrån. Så där, va? Men det finns faktiskt en väldigt, väldigt rolig historia. KB, kulturbolaget i Malmö, en jättehärlig klubb, live venue som tyvärr har gått i graven. Där alla har spelat, de hade en ganska så flashy loge som man hängde i då innan och efter gig. Och på tal om att slå sönder hotellrum och den här klassiska grejen då att kasta ut tv-apparater. Där var Backyard Babies efter ett gig och vi var väldigt mycket fest till slut. Och så fick vi för oss att nu ska vi kasta ut den här tvn som står i den här logen. Och du vet, bara rycka loss sladdar och så vidare. Och bär den då stolt och så här. Jag och drängen som två så här helt nöjda barn liksom. Så här, nu ska jag, hej och hej och hej. Ska tvn ut så bara. Men vad i helvete? Då är det sånt här fönster med en mittbalk i liksom så här.
Smart, så att man inte ska kunna
ja, säga alltså, så här, dubbelöppnat fönster. Så tvn får ju inte plats. Och du vet, det här har jag fått höra också efter när jag berättade den här historien så här, varför gjorde ni inte så här eller så här? Men i alla fall, det här var vad som hände. Då står vi där så här, snillen spekulerar. Åh, tvn är för stor, så alltså Beavis and Butter. Jag har en idé. Så då springer vi ner till våran turnébuss som står parkerad på gatan utanför KB och hämtar upp brandyxan som sitter fastspänd bakom förarsätet så här, bara yes! Och går upp så här. Och då tänker du kanske så här att vi så här högg av den här mittpinnen då på fönstret så här för att kunna kasta ut tvn. Nej, nej, nej. Vi delar tvn i 2 delar med en brandyxa. Och sen går det, en del, 2 delar rakt ut på gatan. Och på tal om den här då Morgan Wallen-historien. Alltså den där tv-delarna kunde träffat både folk, bilar, you name it. Som tyvärr så hände ingenting. Vi var supernöjda efter det där. Och jag vet att ägarna till KBS var så här, bara, herregud vilken idiot. gjort det. Ja, ja, vi beskickar bara liksom en faktura. Så vi har det där kvittot någonstans i våra gömmor med gamla klinoder. KB, TV, så här 4000 spänn typ. Så, ja. Så de fick betalt efteråt. Jag tyckte ändå det var lite så här... två idioter. Det hade tagit en minut och hugga av den där mitt träpinne på tv. Istället så hängnar vi 30 minuter åt att dela en sån här tjock tv på mitten med en brandyxa. Men vi kan prata om sönderslagna hotellrum i något annat avsnitt.
Man måste ändå ge er commitment för det där.
Alltså. Ja, ja, faktiskt. Guldstjärna för lång och trogen tjänst i rock'n'rollen.
På tal om rock'n'roll, nu går vi över till musiken när det är dags för årets låt. Jag tänkte att jag börjar idag.
Yeah.
Lite roligt, för jag var med i Aftonblaskan här i lördags faktiskt. Pratade lite musik. Jag fick frågan då angående att det tydligen enligt någon undersökning kommer fram fler musikgenrer nu för tiden. Och så var då frågan till mig om jag lyssnar på nya musikgenrer.
Okej, okay. Name en.
Ja, men en ny
epadunk.
Ja. Epadunk.
Det snackade vi om i förra veckan.
Ja, precis. Det är väl det de menar. Jag vet inte exakt. Det var de som hade någon undersökning. Jag fick bara frågan och då sa jag att självklart gör jag det. Det är nice att öppna upp dörrar liksom, för vi vet aldrig om det är något på andra sidan som du faktiskt gillar. Om inte annat så finns ju din genre där hemma alltid kvar, för musiken finns ju alltid kvar. Så att vill jag tillbaka och lyssna på 80-tals sleazerock så kan jag göra det när som helst liksom. Det var ungefär mitt svar. Vi kommer inte komma in på sleazerock här däremot, men det var väldigt enkelt för mig i år att välja årets låt, för det här är verkligen min låt. Alla har ju förmodligen så här någon låt som man säger, det där, det är min låt, och det är den här. Jag vet inte, väldigt svårt att beskriva, den har varit med mig på dagar, kvällar, nätter, på något sätt så grundar den mig, stabiliserar mig själv när jag lyssnar på den här. Ganska känslosam brukar jag bli också, har fällts många tårar till den här låten. Men jag vet inte riktigt varför. Men jag tror det är något sätt att stabilisera mig själv och liksom inte på något sätt hamna utanför mina egna moraliska gränser helt enkelt. Lyssna in låten, kan jag berätta mer sen. Jag känner redan nu, pulsen börjar öka här. Men Simple Man med Lynyrd Skynyrd.
Precis, ska säga det. Jag faktiskt var och lyssnade på den här låten också inför dagens avsnitt. Det är inte riktigt så här, jag har inga minnen till den på det sättet. Men det är väldigt många countryartister som jag pratat om lite tidigare som just gör en cover på den idag.
Alltså.
Riktigt grymt, Lynyrd Skynyrd alltså. Southern Rock, som när den var som bäst.
Flygolycka. En av anledningarna till att jag inte gillar flyga.
Ja, men jag tänkte, jag måste bara få flika in en grej innan jag kommer till, till min låt. Du pratar om musikgenrer. Ja. Alltså, jag vet inte hur långt man går för att få folk att klicka på artiklar. Men han kanske har sagt det här för att han är lite urspårad ibland tycker jag nu för tiden. Nicky Six pratar jag om och Motley Crue. Läste du vad han har sagt att nya Motley Crue-plattan kommer låta som?
Nej.
Med tanke på att vi har John 5 nu i bandet. Vad fan, det har man saken att göra, det fattar jag inte heller. Nya Motley Crue-låtarna är en blandning mellan country och hiphop. Precis så reagerar ju även de som älskar Motley Crue. Jag tror att det där är bara någon klickgrej. Men det kanske är en ny genre. Motley Crue glam blandat med country hiphop. Mick Mars, han bara, fy fan vad jag gjorde rätt i att lämna det där bandet. De är ju helt urspårade.
Ja, men då ska jag säga en grej som ingen vet. Inte ens du, Nicke. Men nu, på onsdag, så ska jag intervjua Tommy Lee.
Fy fan! Ja. Då kan du fråga honom om det här Instagram-klippet när alla delar den här eclipsen. Ja, när han sänkte ner sina balls framför
sig. Ja.
Jag älskar Tommy Lee för att han gör sånt på just sociala medier, för att det blir så jävla obekvämt och det är så jävla politiskt inkorrekt. Det ska han fan ha, Tommy Lee alltså. Han är den enda som får vifta kuken runt om i sociala medier för mig.
Gå över till din låt nu.
Ja, men jag kan gå tillbaka och lyssna på sleazerock. Backyard Babies har ju stoltserat med att vi var i alla fall sleazerock i början. Men ännu tidigare, innan jag ens var med i bandet, då bandet hette Tyrant, Då var det fan inte Sleaze Rock. Då var Tyrant, som Backyard Babies hette först då, en egentligen en musikgenre som var baserad på vad vi kan spela. Kan vi spela Eddie Medusa mera brännvin, då gör vi det. Kan vi spela den här låten, så gör vi det. Och kan vi spela Caroline med Status Quo, så gör vi det. Ja, för det var nämligen så här. När jag gick på högstadiet så hade jag två kompisar som kände Dregen och Company lite grann då. Det ryktades om att de hade ett band och så vidare, att de skulle ha ett gig. Jag gick på en skola som heter Norrosaskolan i Nässjö. Och så fanns det en skola till, ett högstadie som heter Centralskolan. Den låg lite mer centralt i Nässjö då. Vad fan det är liksom. Mm. Där gick Dregen, Johan och Peder och en snubbe som heter Tobias Fischer, som var sångaren i det här bandet Tyrant. Han spelade bas och sjöng. Och jag och min kompis, vi skolkar, för det här var någon sån här, du vet, vad hette det på den tiden? Fria timmen eller någon sån här allmänna timmen där hela skolan ska samlas i en aula eller i en matsal och lyssna till någonting. Mm-hmm. Så här, inte en lektion liksom. Mm. Klockan 8 på morgonen har de såklart lagt den här allmänna timmen eller fria timmen eller roliga timmen, vad fan heter.
Roliga timmen tror jag det heter.
Ja, kanske heter. Och vi då skolkar ifrån våran skola, Norrskolan, och knallar över till Centralskolan, för där ska bandet Tyrant uppträda klockan 8 på morgonen. Det var typ i matsalen de hade det där. Och där kliver Johan Blomqvist, Peder Karlsson, Andreas Dregen Svensson och Tobias Fischer då upp på scenen som Tyrant och öppnar med Caroline med Status Quo. Och jag tänkte så här: det där gänget behöver en uppryckning, de ska jag vara med i. Så vi fick ju inte ens vara där, jag och Johan hette den här kompisen. Så vi stod längst bak liksom bland alla eleverna från den där skolan då liksom. Och jag diggade så här, fy fan, det är riktigt coolt. Så då körde Caroline med Status Quo. Och bara för det så tyckte jag att det här var liksom årets låt. För övrigt så älskar jag Status Quo. Men det var så jävla kul. För att strax efter den låten så var det en egen låt de hade skrivit. Och sen så strax efter den så var det mera brännvin med Eddie Medusa, som jag precis sa. Och så var en salig blandning. Så jag kände så här, de behöver lite styrning där. Så klev jag in med mina öppna akorda akustiska gitarrer. Och sen blev det Backyard Babies helt enkelt.
Vad hände med fisken då?
Ja, men han var med en liten stund, va, men sen så det finns ju en rolig berättelse att han hade Dregen hittade en Susanne Vega skiva i hans skivsamling och sa så här: den här skiten får du inte lyssna på. Det började redan där. Du får inte lyssna på vad du vill för Dregen, för då får du sparken. Du vet. Ja. Jag vet inte. Han ville inte lira med, tror jag inte, Tobias. Han började jobba som fotograf istället, så han har även fotat Backyard Babies senare år, så han är en jävligt härlig snubbe, Tobias.
Ah, cool.
Yeah, så var det. Så Caroline med Status Quo. Jävla bra riff de har. Hello heter den här plattan ifrån 1973.
Ja, och jag lägger ju till de här låtarna nu ytterligare en gång till våran då spellista som finns på Spotify. Det bara söker på Minnesluckan spellista. Jag tror den heter så.
Där kommer man kan uppfinna en helt ny musikgenre om man plussar ihop,
ja,
alla
låtar. Ja, där kommer det bli en faslig blandning, kan jag lova. Nu kör vi vidare!
...1973 är veckans år här i minnesluckan som vi blickar tillbaks på, även om det spårar ur som du hör direkt. Men 1973 så invigdes ju World Trade Center i New York.
Just det.
Och jag kommer ihåg det där väldigt väl. Inte när det invigdes, jag kommer ihåg 9-11, det är det jag tänker på såklart. För det är väl det alla tänker på när man pratar om World Trade Center idag, så tänker alla på 9-11 såklart. Jag var på en sån sjuk plats, jag var på en bilsemester på Korsika utanför Frankrike med min franska flickvän i någon liten jävla Passat, någon bil som vi hade hyrt i Frankrike. Vi skulle bila Korsika runt. Du vet, det hade hon som en idyllisk semesterplan. Jag hatade det hela vägen. För det första så vill jag ju dricka, men det kan jag inte göra om jag skulle hjälpa till att köra. Så det var ju bara så en jävla plåga hela den här veckan på Korsika. Ja. Även om det var lite fint. Och ja, idag är jag ju glad att jag har fått se Korsika. Men någonstans där mitt i någon liten jävla bergsby så har vi stannat till. Vi ska väl låna toa någonting, en liten öppen bar sådär. Du kan, känna, liksom, kan visualisera den franska eller korsiska landsbygden. Bergsby. Och så helt plötsligt blir det ett jävla liv på alla lokalinvånare, lokalbefolkningen som sitter i den här baren. Och alla pratar i franska eller något arabspråk. Så jag kan i alla fall inte höra ett ord vad de säger. Och kanalerna är också inte på engelska eller något annat språk som jag förstår. Och så får man se den första bilden på World Trade Center och det här flygplanet. Mm. Till slut hittar jag någon som pratar engelska och kan förklara för mig att det vi ser och det de säger på tvn är att det är krig. Det är krig på gång. De har attackerat New York och bla bla bla. Ja. Och sen förstår jag att det är någon sorts terrorgrej. Och den känslan som jag fick när jag såg de här bilderna, förstod inte språket mer än en bråk, det var den här personen försökte förklara. Och att jag satt fast på en jävla ö i en liten bil med franska flickor utanför Frankrike. Långt, långt hemifrån. Jag kände bara så här, jag måste hem om det ska bli krig. Ja, så fick man ju mer och mer förklarat. Hela den här händelsen rullades ju ut under hela dagen alltså. Och sen så vet ju alla idag vad som hände och hur det blev med World Trade Center och 9/11. Men det var en jävligt obehaglig känsla.
Ja, men jag tror att det är väldigt många som faktiskt, det här är ju sån typisk nyhetshändelse där många kommer ihåg exakt var och ja, vart man var och vad man tänkte typ.
Det var sjukt att du säger det, för jag kan liksom så här känna hur det luktade nästan på det här stället. Det var sån här en öppen bar liksom, du vet så här någon Coca-Cola automat liksom, och du vet så här fransk lite bar, man satt med de här glas-te kopparna och vidare. Och så fy fan, vad lustigt att säga det. Det har extremt starka minnen av det där.
Liksom. Ja, men jag gick gymnasiet, jag hade precis slutat skolan, skulle väl köpa någonting och käka. Sen kom det här upp på mobilen, tror jag, någon först grej. Och sen pratades lite. Först trodde man att det var en olycka, i alla fall där jag var, att vara ett plan. Men sen när det blev två,
precis,
då åkte jag hem. Och sen så, en av få gånger som jag har suttit liksom hela natten och kollat på CBS eller någon sån nyhetskanal under hela natten, för man var så jävla chockad och ja, det var en jättekonstig känsla. Vi lider ju fortfarande av det där allihopa. Hela världen ändrades ju efter den dagen faktiskt.
Absolut.
Men nu ska vi inte prata om det raset, utan det var ju faktiskt nu det byggdes det här året.
Ja, jag vet. Och då ska jag berätta en ganska rolig historia då om World Trade Center istället. När jag var i New York första gången 1997, så som så många andra, så klev jag ur den här taxin strax utanför mitt hotell och bara, du vet, som, eller man satt på vägen i taxin i hela New York. Det var som en sån här filmscen, man sitter klistrad mot rutan och försöker titta upp, men man ser aldrig var skyskraporna slutar.
Nej.
För du kan liksom inte se så högt ut. Det är de här smala, liksom smala, nu lät det ju som en idiot alltså. Men det känns ju som det när man kör, för det är så jävla mycket trafik och höga byggnader när man kommer in på Manhattan. Och jag känner så här, fy fan vad det är stort New York. Här kommer jag ju gå vilse på en sekund, hoppar ur taxin och det första jag gör, jag köper en sån här Kodak-filmrulle, för det här var ju liksom på den tiden man hade sån här kameror med, så nu ska det plåtas bilder på skyskrapor. Så jag har en hel filmrulle, bara sån här skitdåliga foton på skyskrapor och på bland annat då World Trade Center. Och sen skulle man ut såklart i New York-natten, och då var det så här: hur fan ska jag hitta hem till mitt hotell? Då bara, ah, men hotellet ligger, om jag tittar mot World Trade Center, och så bara som en sån här polstjärnan, du vet, så rakt ner där, men bara går så mot de där två jävla tvillingtornen, då kommer jag slutligen fram till mitt hotell. Och mycket riktigt, det gjorde jag. Det här är ju liksom way before smarta telefoner och GPS hade man ju inte då. Man hade en filmrulle, vanlig sån kamera, och så fick man sätta sånt här landmark där, World Trade Center, jag går dit, nu kommer jag hem till hotellet.
Ja, det är lite lustigt, för jag hade ju en intervju här nyligen med Wolf Hoffman, vet du vem det är?
Ja, från Accept.
Precis, enda originalmedlemmen kvar där. Och jag frågade honom faktiskt vilken teknisk pryl som han skulle önska att han hade liksom på 70-80-talet som finns nu för tiden. För de har en ny platta som kommer ut nästa vecka som heter Humanoid, så vi kom in lite på AI och sånt liksom. Och svaret var lite passande för det vi snackar om just nu. Lyssna här.
Probably the GPS.
Oh yeah.
That's a game changer. Because yeah. I remember running through cities with city maps and fold-out maps and reading street signs and asking people, hey, where, how did we get here to there to the... That was such a pain. But now you just look at your iPhone and give it directions and you can walk through Tokyo or China or wherever you might be and you find your way around. That's a game changer.
Yeah.
I don't. You're probably not old enough, but I remember driving through Paris with a fold-out map on my lap.
Yeah, I was there. Yeah.
I mean, without any of the guide, I mean, it was a pain, man.
But also, I kind of miss the random road trip things you got from it.
When because you get lost.
Yeah, exactly. Yeah,
and you getting ended up lost somewhere. Was kind of fun, unless you were late to a gig or something, and you had to ask some old lady, hey, how do we get to this venue? And
which
they sent you in the wrong direction, you know. So we've had it all.
Ja, det var ju rätt roligt. Och det jag tänker på här som inte riktigt kommer fram också, men jag kan berätta lite nu, det var ju någon gång jag var på Gran Canaria med mitt ex och hennes familj. Och jag bestämde mig för att gå ut och gå på morgonen, förmiddagen. Men då lämnade jag kvar mobil och plånbok och allt möjligt. Går ut, promenerar och sen inser jag att jag hittar ju inte tillbaka. Hur fan kommer jag hem? Och då kommer jag ju på, men jag har ju gått förut och hittat tillbaka till det här huset. Men skillnaden då var att jag var packad. Så jag kom ju på den briljanta idén, och det kommer låta så jävla konstigt.
Adventure time!
Så jag går och sätter mig på närmsta restaurang som är öppen och börjar råkröka för att bli packad och förhoppningsvis hitta hem. Jag kunde inte få tag i någon, jag kunde inte nummer eller någonting. Jag och betala kunde jag göra för att jag hade lite sedlar på mig. Och då, till slut när man har fått i sig ett par glas, så börjar jag promenera igen för att hitta hem. Och hittar direkt hem. Det enda konstiga blir att då är mina svärföräldrar där och jag kommer in packad liksom ett på eftermiddagen.
Men då kunde du ha som ursäkt så här: I'm a human GPS when I drink.
Det funkar i alla fall. Men det jag tyckte var roligt är att nämna här också, det måste ju ni också upplevt, Back Your Babies, innan GPSen kom, liksom att så här, åka och leta venues och sånt. På
ja, diverse... men då var det adventure time. Ja. Alltså, på riktigt. Nej, men jag tänker, för det första tänker jag på att han har en ganska så lågmäld tysk accent där, Wolf Hoffmann, alltså han är jävligt skön alltså. Jag har ju sett honom faktiskt i Los Angeles med Accept, helt otippat. Men jag håller med, jag fattar precis, och det är både innan GPS och innan mobiltelefon, alltså jag har ett tydligt minne av när Back Your Babies gjorde sin första Tysklandsturné, precis så som han sa, med en sån jävla hopvikt skrynklig karta. Och man ska leta efter något jävla venue i Berlin. Vi snurrar, vet. Och alla är så superstressade. Vi vet inte hur vi ska köra i Berlin. Slutar bara upp på trottoaren och parkera. Men här verkar klubben vara. Ja, och bra. Vi är framme. Liksom, lastar in grejerna, giggar, börjar kröka. Ut. Nu ska vi ut och festa i Berlin. Vi bara, vad gör vi då? Vi säger, vi syns här igen klockan 3 dagen efter. För det första står den här jävla minibussen på trottoaren. Det kan man ju inte ens göra någonstans i hela världen, parkera på trottoaren. Ja, kanske i Frankrike, men inte i Tyskland och inte i Sverige. Sen vadå vi syns här klockan 3? Hur, alltså, det betyder ju att folk kan dyka upp allt från klockan 10 på morgonen till klockan 7 på kvällen. Ja. Och det gjorde ju också folk. Någon kom vid 10-11 rycket. Så här, och då stod polisen och hade en böteslappa på den där jävla... Vi bara, ja, det är inte jag som har bilnycklarna, jag kan inte flytta den. Och någon dyker upp klockan 7 på kvällen. Liksom, så här. Inga telefoner, ingen GPS. Härliga tider. Men på tal om vårstress då, man fick inte ha någon stress om man ska sitta och vänta på någon i 7-8 timmar för att man ska dra vidare till nästa gig. Nej. Sen var uppe den här skrynkliga kartan igen. Vad ska vi nu? Nu ska vi till Hamburg. Varför ligger det? Men titta här. Och så börjar man rita och greja. Och så här. Oh. Kul!
Och GPS-systemet utvecklades ju under 70-talet, men det tog ju många, många år innan alla hade det i en hand. Liksom. Och jag minns ju, fan vad jobbigt det var för mina föräldrar. För de sa ju också, du måste vara hemma vid den här tiden. Då hade man ju bara så här hemtelefoner egentligen. Ja. Så var man ute någonstans med någon polare eller något sånt och lekte.
Kom hem när det blir mörkt.
Ja, och kom man hem sent och blev det ett jävla liv. Men man förstår ju varför. Det fanns ju ingen möjlighet att ringa upp och kolla vart någon var. Man kunde ju varit var som helst.
Ja, men titta här. Ändå sitter du här helt välbehållen.
Jajamän. Ja. Jävla tur.
Ja, du Janne.
Ja, är vi färdiga med det här året?
Jag tror faktiskt det.
Året du föddes också.
Yes.
Kan vi väl tillägna ja. Där då, i slutet också.
Alla är Back Your Babies faktiskt.
Alla?
Ja.
Ja, kul. Då tackar vi för denna gång, och det är bara att gå in och följa oss på Instagram.
Ja, följ oss där. Minnesluckan podd på Instagram. Lyssna på våran spellista på Spotify. Och ge oss betyg var du än lyssnar på Minnesluckan. Och sen så hörs vi igen nästa måndag.
Ja, men det gör vi. Toppen.
Tack, hej.
Hej, hej.
Podplay, en del av